Nej, men... Vi har lite stil på grodan, eller hur? Vi bara får in det vi brukar ta utan att behöva be om det. Det är det.
Nej, men vi har blivit lite stammisar här och de är väldigt fin personal här. Som...
Stads bästa frukostställe helt enkelt. Där satt den.
Där satt den. Nej, men jag vill ju bara säga, vi har ju nött, jag har ju nött... Nått ett av mina drömmars mål. Vet du vad det är?
Nej, men framförallt har ju du alltid problem med vi-känslan. Det här var ju samma sak när du gifte dig. Så mitt bröllop, ditt mål. Det här är vår podd, Viggo, och vi är ett team.
Jo, men alltså, du har ju som mål att ingen ska lyssna på podden. Jag har ju som mål att många ska lyssna på podden.
Så jag har som mål att göra dig topptunnel rasande varje gång jag träffar dig. Och jag måste säga att jag har en jävligt bra hitrate på den.
Ja,
men du är uttålig. Du är inte den som tar din match i skolan hur som helst. Du kämpar på. Vad är målet nu då? 1000 lyssnare.
1000 lyssnare är målet och det har vi nått den här senaste veckan. Det känns jättekul och jag tror att många lyssnare kommer falla ifrån nu när Victor Malmgate klingar ut och blir som ett litet sandkorn i den stora medieöknen av saker som vi glömt snabbare än vi kan säga.
Ja, men ni lyckades, tycker jag, bägge två komma ut den diskussionen som vinnare, och ni lyckades framförallt koka soppa på en spik. När var krogrecensioner i P1 två gånger, TV4 Nyhetsmorgon, jag har glömt något, du hade ju en mediedag.
SVT, både P1, eller SVT Morgon och Kulturnyheterna. Det finaste inslaget var ju Kulturnyheterna där jag och Victor Malm skrek, och så hade de klippt från filmen Ratatouille, en absolut underbart film som jag har tvingat mina barn att se hundratals gånger. Nej, den är jättefin, det blir jättefint inslag där. Och ja, nej, men debatten, det blev ju... Ja, jag försökte summera debatten i min krönika, fredagskrönika i Expressen, där, eller förlåt mig, inte i Dagens Media heller, utan i Travel News. Och då skrev jag, vi gick tre ronder och sen så på fredag så kom ju Expressen Fredags,
eller Expressen... Media Sveriges Gossen Ruda, det retar upp Dr. Malm. 1-1, där har du det.
Ja, och sen så kom ju den här krogrecensionen på fredagen av Valerie som var lika blek och ointressant som ett kosseri.
Varför säger du inte hennes fulla för- och efternamn? Är från en kvinna? Jag fattar inte.
Bäckström. Sen här har jag ett namn som jag är lite rädd för att uttala. Och
man ska vara rädd för att uttala namn nu för tiden.
Ja, det är så oerhört känsligt.
Det är det är då förbjudet, som du vet, att fråga folk att uttala sina namn.
Ja, det är väldigt... Det är väl kanske bara i vissa stadsdelar det på det sättet, men...
Ja,
ja, hennes krönika, jag ska komma till min lilla punchline här. Hennes krönika, den var blek som ett kåseri i DNs namn och nytt. Kan inte uppröra en människa och man somnar under läsningen.
På namn och nytt, vet du, jag hängde med igår.
Nej.
Claes Svahn, minns du honom?
Oj, Claes Svahn, han är faktiskt en väldigt duktig nyhetsreporter. Är han på namn och nytt nu eller?
Nej, han är pensionär nu och men skriver en UFO-spalt i DN. Och då sa jag till honom, det mesta är väl UFO-spalter i DN, men det tyckte han inte var...
Det var fruktansvärt roligt. Alltså det roligaste sagt på länge.
Men han är en riktigt fin person, tycker jag. Och jag var otroligt imponerad av det han gör med UFO Sverige. Han är väldigt medvind nu, kommer det här stora programmet som handlar om, jag tror begreppet är det övernaturliga, med Felix Herngren. Och lyckas man, om man har ett ämne och lyckas koppla det till TV4 och Felix Herngren, då är det 10 av 10.
Ja. Så fort Felix kliver in i rummet så ökar ju värdet på alla närvarandes bostadsrätter.
Det... Han bor ju hyresrätt själv, vilket är ju lustigt. Men Claes Svahn var tidigare chef för Namn och Nytt. Nu har han precis gått i pension och jag gillar, som du säger, med nyhetsreporter, för att han var, vet du, han var lite så här, tyckte det var lite konstigt. Mm. Och det är, han ger ju inte utslag av att vara någon slags nöjesperson, men då var han, tyckte han var lite tråkigt att han inte kunnat bevaka Eurovision, eller jag vet det, Mello för första gången på x antal år. Du förstår, det här är en kille som, det här är en riktig allätare. Det här är en sån här person som skulle få det finaste mediepriset som finns, instiftet av dig, tyvärr borttaget av Johan Såte, tror jag, nämligen. Och du har glömt bort det.
Nej, det var, men det var ju...
Guldkrattan.
Guldkrattan, ja. Att man kunde rassa ihop någonting.
Ja, eller att man gjorde någonting, liksom, så att säga. Man är inte den här grävaren som sitter i på Villa San Michele i 4 veckor och sorterar dokument, utan man fyller tidningen. Eller
man fyller tidningen med det som läsarna vill veta. Idag har jag krattat ihop Idag är det struligt på säkerhetskontrollen på Arlanda.
Du lyckas alltid brygga över sig själv. Det är verkligen skickligt. Ja, förlåt. Varsågod, Diego.
Nej, men jag krattade ihop lite där om struligt till säkerhetskontrollen när jag låg i sängen.
Det är som ett barn. Nu gav vi Klas Svan lite beröm. Och då ska du säga, nej, men jag var också duktig idag. Du var duktig idag.
Ja, men jag är ett barn. Jag är ett barn. Jag tänkte på det när jag cyklade hit idag. Tänkte jag, är jag liksom 54 år gammal? Nej, det är inte. Det är liksom, det är något. Jag är 22.
Se, för det är du definitivt 54 år gammal. Du, apropå barn då. Så har jag nu sist på bollen tagit mig igenom André Waldens jävla karar. Jag tycker han, det måste jag säga, allt mitt ret mot honom har jag runnit av mig när jag läser hur fint jag tycker han skildrar hur hopplöst och utsatt det är att vara barn. Och då tänker jag att det är...
Du fick inte ångest under läsningen då?
Nej, jag tycker också han lyckas med det här Fritjof Nilsson-piraten balansgången. Att det, nej, jag fick ingen ångest. Jag kunde tycka lite synd om honom, men han lyckas med sån lätthet beskriva även det. Han har ju bestämt för att filmen inte ska vara sorglig. Och det är lite grann så när man är barn också, att man som överlevare klarar alltihop och tänker att det är liksom en bra... ett bra soundtrack på eller ett ljust soundtrack i varje fall. Barbro Lindgren skrev det fint i en bok också, som skrev så att alla barndomshem är vackra. Varför då? För barn ser sina hem som vackra. Det är som ett som hundar. Det här är trygghet för husse här. Jag förstår inte att det kanske är jätteotryggt, men utan det är tryggt. Det tycker jag är fantastiskt fint. Men
det finns alltid ett men.
Ja, men i det här fallet så tycker jag ett viktigt men också. Vem är statsministern i Jävla karar? I inledningen, en av de första kapitlen, så beskrivs en man i rätt osympatiska ordalag som läxar upp en kvinna, och hans pappa har varit statsminister i två omgångar. Då har vi att göra med statsminister i två omgångar. Och vi börjar med då Fredrik Reinfeldt. Han satt i två omgångar. Klarar inte det här tidsmässigt. Man ska dessutom ha en son. Fredrik Reinfeldt har två söner, Erik och Gustav. Men som sagt... De funkar inte tidsmässigt. Sen går vi till baklänges nu. Ingvar Carlsson, två döttrar, går inte. Göran Persson, två döttrar, går inte. Då är vi tillbaka till Olof Palme.
Jag kände direkt Olof Palme. Ja, det... Stingslig människa.
Jo, men det här handlar inte om honom, utan det handlar då om en av hans söner som hade haft ett förhållande med André Waldens mammas väninna, som jag tror gick under epitetet lätta eller lilla molnet. Nu minns jag inte, det kan vara ett lugna molnet också. Och då är alltså en av antagligen då Mårten, Joakim eller Mattias Palme inskrivna i den här monumentala succén Jävla karar, och inte helt sympatiskt faktiskt. Det är en annan sak jag har tänkt på.
Mårten har jag träffat några gånger. Väldigt sympatisk människa. Hans fru är också väldigt trevlig. Och sen så var den yngsta killen...
Vad var? Mattias.
Mattias. Han har bara träffat, han är bara träffat
som
en gång.
Tillsammans med, vad heter hon, finska sångerskan?
Just det, ja. Mm, men han har ett barn med en gammal flickvän till mig också. Ja, vi behöver... Vi,
det kunna vara... Är det hon som är lätta målet? Och som, vad heter hon, din gamla flickvän? Är det hon i Nacka?
Ja, det skulle kunna vara henne. Vadå, vad står det om henne då? Hon är en mycket speciell person.
Har hon någon defekt på huvudet? Alltså inte inne i huvudet. Nej, men på riktigt. För det beskrivs ju, beskriver liksom att hon har någon form av... Jag vet inte hur liksom roligt skrivet det är, men att hon skulle ha någon slags av hål eller grop i huvudet.
Det är väldigt... Det är inget minne av överhuvudtaget faktiskt.
Tänk om vi kunde knyta dig, Mårten Palme, nej, vi säger dig, Olof Palme, in i André Waldens bok. Jävla kor. Detta är ju ett skop naturligtvis.
Okay,
det finns en annan sak som jag tycker är fint med hans bok, eller som är värt att notera. Det finns ju så här, när man läser olika böcker så ser man ju att författarna oftast har en förkärlek för någonting. Det kan vara krogmiljö då, eller att de... springer mycket, eller du vet, eller som det är i mina favoritböcker och Sjöwall Wahlöö-böckerna, att alla röker och har ont i magen hela tiden. Det finns en sak som jag noterade med Jävla karar, och det är att det är väldigt mycket som är kolsyrat. Kolsyrat, det brusar i kroppen, det bubblar i huvudet, i de metaforerna. Och det är också mycket som brinner. Det brinner i bröst, det brinner i ben, det är mycket eld. Eld och kolsyrat, det är det.
Du har verkligen läst boken noga.
Ja, men detta har andra... Ja, jag hade stor behållning av den. Och det är sorgligare än att jag kan liksom inte uppbåda något ret kring André Walden överhuvudtaget. Jag tycker bara att han är... Liksom...
Men du tycker inte att han är lite mesig? Alltså jag tycker ju...
Alla... Om du skulle läsa den här boken, så skulle jag tacka fan för att han är lite mesig.
Alltså... Men alltså jag... Hette det... Jag började läsa, jag kände att dramaturgin, att det var först en fruktansvärd pappa eller en fruktansvärd mansperson som ja, men verkar helt sjukt jobbigt. Sen skulle det komma 9 stycken till. Jag tycker dramaturgin i en sån bok, man känner, det är lite som att läsa en novellsamling. Det är lite men jag vet, det är liksom samma uppräkning gånger 10.
Jo, men det är ju inte på det sättet. Det finns ju inte alls den. Jag trodde också att det skulle bli så. Det är ju inte det. Däremot kan man säga någonting om. Kan man säga någonting. Nej, men man behöver inte säga någonting kritiskt om den. Jag är jätteimponerad över det. Och jag är imponerad över att. Han lyckas mota Olle i grind hela tiden. Alltså i. Hela tiden överleva. Det är, alltså barn är ju små överlevare och jag tycker gärna att han.
Men tror du det här kommer bli lite som Åsa Linderborgs Mig äger ingen, att det blir en pelare, ett torn, och så liksom lever författaren i skuggan av detta och kommer aldrig kunna skapa ett verk i samma dignitet. Det måste ju vara fruktansvärt jobbigt att ha fått den här extrema framgången och nu så liksom förläggare, människor, läsare, alla skriver, vad är hans nästa historia?
Jag är inte säker på att det är Åsa Linderborgs fall, och det vet vi ju inte, men du har ju rätt i att det har inte kommit någon uppföljare inom de här 2-3 magiska åren efteråt. Men det kan också vara så att hon hade den här berättelsen inom sig och det var den hon ville berätta, och annars är inte hon författare av den typen, utan hon är en agitator eller mediechef. André Walden är ju, han sitter ju bara på sin kammare och skriver och så.
Nej, men alltså, han skriver ju lite halvtråkiga krönikor i DN. Han är med Alla mot alla. Han håller ju på att bli en ja, en semi-kändis här i.
Jo, men igen, men han har ju inte, han ska inte sköta ett morgonmöte, han har ingen budget att planera. Alltså, det här får ju anses vara. Så han ska hålla styr på sitt skrivande. Och sen är frågan om man har en bok till inom sig, det kan ju ingen veta.
Nej.
I hans fall är det ju lite för tidigt helt enkelt. Och det skulle jag men nästan råda honom att inte ha för bråttom, eftersom det här blev sån otrolig succé. Så det finns ju ingen mening att stressa ut den bara för nu kommer nästa, utan se till så den blir alltså riktigt bra.
Claes Östergren har sagt en grej till mig som jag tycker är jävligt smart. Han säger
det. Han har aldrig pratat med dig. Du kan ha läst det, men han har aldrig sagt det till dig personligen.
Alltså, jag har ju träffat Claes Östergren massor med gånger. Och varenda gång jag ser mig blir han faktiskt väldigt glad. Han, speciellt om han är lite full på rish. Då blir han liksom glad. Så blir han är liksom.
Är det sant? Det var härligt då.
Ja, nej men Claes. Jag ska inte säga att vi är nära vänner. Men jag har intervjuat honom många gånger på 90-talet. Du vet, innan du var född. Och, ja, men, vi, men då sa han en grej till mig. Så han sa, när man sitter och skriver en roman. Då sitter man och så är det tungt svin i helvete. Och då kommer man på, när man skriver romanen, kommer man då på att nästa roman, det ska bli mitt stora mästerverk. Så att nu gäller det bara att snabba på, skriv klart den här romanen och sen sätta igång med mästerverket. Och om André Walden hade den känslan han skrev Jävla Kara, då är han redan på gång med det riktiga mästerverket. Ja, att det riktiga mästerverket ligger ett snäpp fram. Så är det både ditt och mitt författarskap. Ja, präglas ju av
jag
det
här. Tänkte, exakt.
Att vi,
det fint att du var tröstande på något sätt.
Ja, men eller hur? Och det liksom, det, Woody Allen säger ju samma sak. Ja, men jag har gjort några hyfsade filmer och några 4, men i princip har det aldrig blivit en 5. Å andra sidan har det blivit den samlade mängden filmer från Woody Allen och one-liners, det är ju oräkneligt.
Ja, men han har fått sin beskärda del av uppmärksamhet faktiskt av en rad olika anledningar.
Du känner du, ska vi blir det en 5 på Jävla Karar eller? 5 av 5 eller 4 av 5?
Ja, alltså det rör sig ju där någonstans. Men det kanske inte 5 av 5, det ska jag inte säga. Men, och så tycker jag den här skalan 5 är lite trubbig. Men
okej, 8 av 10 då?
Ja, det tycker
8
jag.
Av 10 högst faktiskt.
Men det är väl i och för sig samma proportion.
Jo, men alltså, på något sätt känner jag så. Många grejer, när man frågar så. Jag var och käkade lunch igår på Taverna Brillo. Och så kom Anders Timell fram och frågade om vad vi tyckte om lunchen. Och då sa jag en svag 3 av 5. Men jag skulle vilja sagt en 4. För att den var liksom, ja, men den kunde varit betydligt bättre. Men å andra sidan, alltså, det är ju inte lätt att laga mat till en massa människor och sådär. Så den var en 4 av 10. En 4 av 10, det, då tänkte jag på det, vi ska ha den betygsskalan istället. Du, ska vi prata lite om
Bråket.
Ja, men bråket, precis.
Du behöver inte säga något annat än bråket.
Nej, men det är ju vad heter det? Ni som missade, vad heter det, Jonas Gardells krön.
Vet du, ska sluta säga hela tiden. Vad heter det? Du ska tänka, varje gång du säger vad heter det så måste du böta.
Okej.
Bråket mellan?
bråket mellan Jonas Gardell och Alex Schulman, och det har ju pågått i många, många år. Vi som lyssnar på...
Nu är det Gardell som har attackerat. Alltså, nu har han kastat in en handgranat i det heligaste av det heligaste. Ja. Han har kastat en handgranat på Alex Schulmans tårar. Det gör man fan i mig inte ostraffat.
Ja, det var ju lite det som var poängen med Jonas Gardells kritik. Det är ju att Alex Schulman, han har ju bara sina tårar, sin vrede, sin känsla. Han kan ju väldigt lite om det han skriver om, och då kan det ju bli lite problem när man ska författa en krönika i veckan om inrikespolitik och sådana grejer som, ja, jag vet inte, har han någonsin hört ett politiskt tal eller läst en politisk biografi eller vet något om hur det är att vara i ett ungdomsförbund? Nej, jag tror det här med känslor och bara liksom döma hunden efter håren, aldrig förstår vad hunden säger eller morrar eller skriker. Det blir lite tunt, och det var ju det som Jonas Gardell påvisade.
Det enskilt svåra tycker jag all sån journalistiskt analysarbete, det är att förstå den enskilda logiken i ett parti. Hur funkar Centerpartiet, hur funkar Vänsterpartiet, för att nämna två rätt olika partier, och utifrån det förstå varför de har röstat fram sina företrädare och varför de beter sig som de gör. Måste ju förstå den linjen. Annars kanske du hamnar lätt i känslorna eller tycker att det är konstigt. Det är inre logiken, och det som du säger, där måste alla ha ordentligt med källor och kanske gjort sitt grundarbete. Det jag slogs av, som kul av Gardell får man väl ändå säga, det är att han har gjort någon slags kartläggning av krönikare. Han gör ju så att säga inte samma attack tillbaks, utan, eller han gör inte samma fel som han anklagar Alex Schulman för, utan han redogör för hur han har kastat, jag tror jag, tvn i väggen, hur många gånger han börjar gråta och så vidare. Men det gör ju också att det är en text som blir väldigt, väldigt personlig på det sättet.
Den blir väldigt utelämnande, och den är väldigt utelämnande, och det är lite som i Victor Malms och Expressen Kulturs läge. Det sätter ju liksom, nu ska då Alex författa en ny krönika här. Vad ska han göra? Han kan ju inte, antingen så blommar han över och blir enormt, ännu mer, han börjar gråta över Jonas Gardells kritik och kastar, han lovar aldrig mer läsa Expressen och kastar ut Expressen och sätter sig sitt strejka som en annan känd aktivist utanför Expressens kulturredaktion. Men alltså, det finns ju någonting, eller så måste han liksom visa att han kan research och så vidare. Jag tror ju att han, Alex, kanske har lite för hårt att både göra en jättebra podcast. Jag tycker podcasten är liksom nummer ett hos honom, och sen så skriver han krönika lite med vänsterhanden, och det straffar ju sig, speciellt när de här krönikerna i DN har sån väldigt jag är nöjd, tack så mycket, har sån fin framskjuten plats i tidningen, att de ligger där i...
Men det farliga som Gardell har gjort mot Schulman nu, det är ju att han har, alltså, för jag har möjligtvis tänkt på att det handlar mycket om känslor, men det är när man buntar ihop någonting, när man kartlägger det vill säga, det gör att folk kommer tänka varje gång de läser det. De som har läst Gardell nu kommer tänka när de läser Schulman, använder han det här greppet, alltså han har tagit från honom hans penna på ett sätt. Och det är som du säger, det måste han ju återerövra. Sen, det är det ena. Det andra som blir kul att se, det är hur hämnden ska serveras. Och om det bubblar mycket och brinner mycket i André Wallens bok, så kan jag lova dig att Alex Schulman funderar mycket på hur den här hämnden ska komma. Och det tycker jag också, jag tycker att han ska hämnas. För det är inte så att Jonas Gardell, han har ju liksom de mjuka eller de känsligaste fötterna i den här branschen överhuvudtaget. Det är ju en god vän till dig. Hur tror han kommer, liksom, hur tänkte han gå sig på Schulman? Hur mycket brand är hans huvud?
Men jag tror ju också att det här syret som, de slåss ju om samma syre i svensk offentlighet. Vem har haft den svåraste barndomen? Vem har liksom lidit mest i tonåren? Vem kan liksom också det här...
Ja, det där är bra.
Alltså, vem kan på något sätt också i några meningar sammanfatta lite dråpligt ett samtal, en stämning i ett rum och så vidare? Där slåss ju också Gardell och Schulman mot varandra i sina böcker. De har på något sätt, de är också, alltså, vad heter det? Schulman är ju någon slags uttolkare av det sena 80-talet, 90-talet, sin barndom. Och Gardell är ju uttolkare av 70-talet och början av 80-tals. De är båda liksom uttolkare av sin tid när de liksom blev vuxna.
Men de lyckas en annan grej, vet du. De lyckas bägge två kunna pendla mellan det stora allvaret och det stora gapskrattet.
Ja.
Det gör de, och det gör de, måste jag säga, med den äran bägge två. Att man vet inte som läsare när man går in i en text av Gardell eller Schulman om så här, kommer jag kämpa mot tårarna här eller kommer jag brista ut ett befriande skratt, för att det är så otroligt, oftast i Alex Schulmans fall, elakt att man inte kan låta bli att skratta.
Ja, nej, men bägge två...
Där har kanske inte Gardell historiskt sett varit lika elakt. Sen är det ju intressant att det är två personer...
Han kan ju vara väldigt
Jo, det kan han vara, men jag upplever...
Han är ju dock mest elakt mot Mark, har han ju varit historiskt sett. Och hälften av hans skämt går ut på att han driver med sin partner. Det är,
ja, det är ju Alex Schulman. Det skulle
han, skulle ju aldrig, han skulle ju aldrig säga ett enda ont ord om Amanda. Och,
absolut.
Och jag minns när Babben Larsson kritiserade Amanda, då liksom ruvade Alex på sin hämnd i 2 år och sen smackade han till med värsta attacken mot...
Ja, även Henrik Schyffert gjorde väl en, ett utspel som inte tog sig... Ja.
Nej, men det tycker jag, det är något, det finns båda EU-skribenter som jag beundrar och till viss del känner och tycker om och
jo,
så vidare.
Framförallt är riktigt folkkära. Alltså jag håller med dig om otroligt skickliga, men otroligt folk. Så vi har alltså ett, det här är som litteraturens Lasse Berghagen hoppar på nöjesbranschens Magnus Härenstam.
Jo, precis, precis. Vilka fina liknelser.
Ja, men det ska bli, och det här kommer inte gå förbi. Och det är som sagt, det blir kul att tänka sig, när kommer det hem? Vad blir nästa steg? Mm. Det här tycker jag är som man bör kolla på en serie och tänka sig, det här kan pågå 10-15 år nu. Det här
ja,
kan
liksom... nej, men det har ju redan pågått väldigt länge. De har ju tidigare hoppat på varandra i olika forum. Sen har de ju liksom, jag vet att Amanda tog initiativ någon gång att de åt middag, liksom de tre på Franzén.
Och alltså... de tre middag?
De tre ätit ett middag på Franzén, på gamla Franzén, och då var det Perfect Day som tog notan. Det tyckte Gardell väldigt mycket om. Så att,
en snål.
Han håller i sina slantar.
Ja, alltså. Vet du, jag ska äta middag ikväll på, tycker jag nu, Stockholms bästa kvällsställe.
Oj, vad kan det vara för någonting?
La Tour.
Oj.
Och, vet du varför jag tycker det? För att jag tycker att det är så jävla läckert att sitta och se ut över Stockholm, och man kan sitta i den här baren ut mot vattnet. Det är som en blandning mellan, alltså du vet ju balkongerna.
Ut mot vattnet.
Ja, men ut mot vattnet. Ut mot Riddarfjärden.
Nej, men baren är väl ut mot Brommahållet?
Nej, de har ju barsittning där man kan sitta i 2 år om man är 2 som heter. Du och jag skulle äta middag, så det blir fransk sittning. Okay. Och så får man, du vet, så kommer de bakom ryggen servera grejer. Så det känns ju som att sitta på ett sätt, som man sitter i ett så här snabbmatställe, men så gudomlig mat och så vidare. Är riktigt...
Pontus präglar oss alla. Min son, han jobbar på Solvalla här igår, och idag så ska jag besöka. Pontus har tagit över någon mässgrej ute i Nacka. Jag ska faktiskt ut och titta på den här nu i eftermiddag. Och...
Du, en annan sak du borde ha gjort. Du missade, det var ett 40-årsjubileum i lördags. Mm-hmm. Björn Wetterling firade 40 år.
Ja, jag såg det faktiskt.
Men det är intressant med Björn. Och jag älskar honom. Men det finns ju ingen människa som lyckas trolla fram ett jämnt jubileum så ofta som han. Fyller han inte själv jämnt, vilket han lyckas göra vartannat år tycker jag, så är det galleriet eller lokalen, eller det är ju nästan alltid ett jubileum. Och det är fantastiskt tycker jag att han lyckas hitta så många sätt att fira på. Och det är ännu mer fantastiskt nu att han är vid sin ålder inte gör liksom en ansats att gå i pension, utan säger att han ska sitta här tills han blir minst 100 år gammal. Jag älskar honom för det. Jag tycker att han på att bli liksom ett levande monument i Stockholm. Fatta vilka ikoner han har tagit till det här landet, vad han liksom har bidragit med. Och fortfarande ser han sig själv som en dirty byracka eller som en underdog. Alltså han är jävligt duktig.
Jag lyssnade på en föreläsning av Mikael Dahlén, som har nu uppgraderats från ekonomiprofessor till lyckoprofessor. Och han, då blir man ju liksom, hur ska man uppnå lycka? Och han gav liksom 2 knep, och jag har tänkt på båda väldigt mycket sen efteråt. Det ena är att man ska titta varandra in i ögonen mer. Mm. Och då sa han att man kan titta upp till 4 sekunder. Sen efter 4 sekunder börjar folk tycka, vad fan stirrar han på? Men 2 sekunders blick, bara 1 sekunders blick, ger väldigt mycket.
Vet du om, och nu sitter vi och tittar varandra i ögonen.
Ja, nu tittar vi.
Och nu har vi tittat varandra i ögonen många gånger, men, ja, men skulle vi inte ha gjort det tidigare, då skulle det känns lite speciellt. Nu väckte du bort, då bann jag.
Ja, nej, men alltså, det behöver
inte. Men du vet, jag läste någonstans.
Om det är en tävling blir man inte lycklig. Men förlåt, jag ska bara komma till en annan grejen. Och den andra grejen.
Jag vill säga så innan, jag vill säga så här. Jag läste någonstans när barnen var små att man kollar sina barn i snitt i ögonen 8 sekunder om dagen. Alltså som du säger, verkligen man tittar på dem, men att man sitter och ser varandra i ögonen. Och det tyckte jag var en skrämmande siffra. Jättehögt.
Ja, nej, men det som är intressant är ju när barnet kommer ut redan, att man ska söka sig till andra människors blick är ju, det vet ju spädbarn, det vet ju spädbarnet på sätt och vis redan innan det är, när det är i magen. Så att det första som händer är ju den första blicken, när blicken möts, och att föräldrarna då ser varandra. Det var den ena grejen, det här ska man fortsätta göra. Jag har börjat titta mer på människor i ögonen och hälsa och hej och sådär.
Fint att du har liksom kommit fram till det.
Ja, men det är så enkelt att göra det.
Jag kan skriva som Jens Liljeström lite, att du börjar skriva dina egna uppfostringsregler.
Ja, men jag är till skillnad från Jens Liljeström en ganska populär person, så jag behöver inte liksom beklaga mig. Och
kolla Flashback får du se.
Men alltså, det är så jättefina grejer med en Flashback. Det är faktiskt Jonas Gardell hade
kollat. Kolla om en timme.
Jonas Gardell hade kollat upp det. Han sa, jag trodde att det skulle stå elaka grejer om det, men det stod jättesnälla grejer.
Det stod inga elaka grejer om det.
Nej, men förlåt, jag ska säga den andra grejen. Den andra grejen som är bra, det är att man firar sina segrar. Att man har högtider, man har sammankomster.
Här, nu är det mycket Henrik von Sydow logik här. Fira sina segrar, ja det ska man göra.
Nej, men, och det är ju det som Björn gör. Varannan år så fyller han jämt. Han har 40 år galleriet och 20 år som Rauschenberg kom dit och så vidare.
Ja,
och så vidare.
Exakt så, exakt så.
Det skapar, ja, men jag skämtade, 50 år sedan han fick träffa Rauschenberg första gången. Nej, men alltså de här sakerna är jätteviktiga, och det är det jag menar med också, om vi ska knyta ihop säcken nu här, att nu, vi har varit igång med podcasten i ett år, det är jag jättestolt över, vi har nått 1000 lyssnare.
Det är jättestolt över det.
Men jag säger ju vi.
Jag säger du. Du kan inte säga vi, för du säger jag. Du har ett fel i ditt huvud som gör att du ska säga, inkludera någon annan, så säger du jag. Du är som en amöba när det kommer till det. Vi är jättestolta av det.
Ja, men alltså, vi har ju helt olika mål med podden ju.
Mitt mål är bara att få sitta och prata med dig.
Ja, nej,
men du ska...
Och mitt mål är att någon ska lyssna.
Du har rätt. Så är det.
Du... Oj. Ja, men det är ju perfekt. Vi drog över tiden förra gången. Det ska vi inte göra nu. Vill du säga hej då till lyssnarna? Eller?
Då hade vi Malm som kom in helt plötsligt.
Ja, nej, men du kuppade in det.
Men det gav lite mer smak faktiskt.